Det här är Radioföljetongen i P1 och strax ska du få höra ett samtal med Kjell Westö om Tritonus, musiken och skrivandet.
Välkommen hit.
Tack, Kjell, fint att vara här. Westö.
Välkomna publiken, fint att se er. Du debuterar ju som med poesi i slutet av 80-talet.
86.
Du har arbetat som journalist, skrivit noveller, essäer, kröniker, romaner. Men idag tänkte att vi skulle fokusera på den här, Tritonus. Men jag skulle vilja börja någon annanstans, och det är här.
Det vi hör är en inspelning från slutet av juni 2019 då det fanns ett finlandssvenskt tv-program som gick ut på att ta folk från deras liksom, ska vi säga, inte ut ur bekvämlighetszonen men ut ur yrket och in i det som är ens passion utanför yrket. Och det ledde då till att författaren Kai Korkeaho och jag fick åka till Abbey Road Studios i London, till den berömda Studio 2, och spela in tillsammans med proffsmusiker, bland annat Roxettes förra turnétrummis Mats Persson, en version av Beatles och George Harrisons låt Something, nästan exakt på dagen 50 år efter att Beatles hade suttit i den där studien och spelat in det. Så det var häftigt. Och sen fanns det då 8-takter solo, och det delade vi broderligt på, Kai och jag, då, så att han tog 4-takter och jag tog 4-takter.
Det är alltså Kjell Westö som spelar solo här i låten.
Okej, Korka.
Okej.
Och det var en så fantastisk dag att det där, vi hade liksom en hel dag där i studion. Vi spelade in låten ganska snabbt för alla hade liksom övat på egen hand innan, och vi spelade den i samma toner då som Beatles spelade den, så det gick att öva på förhand. Och sen var jag den första som hade liksom flygplan hem, så jag måste ta tåget ut till Gatwick. Och jag måste ärligt säga att jag hade nästan lust att kedja fast mig där i Studio 2 och säga att you can't make me leave, I belong here. Det var liksom så fantastiskt att vara där och få spela in det.
Den finns ju faktiskt att se den här. Om man googlar Kjell Westö och Yle så finns den här. Och det är ju en fantastisk scen när ni spelar, för att om man skulle vilja liksom se en bild på någon som är väldigt, väldigt glad det, så finns det still, eller bilder på svepningar på dig.
Det är en bra illustration av lycka. Ja, det är det.
Nej,
det
var faktiskt oförställd lycka.
Oförställd lycka. Ja, det stämmer. Det var en fantastisk dag. Att jag har fått, det är klart, jag är ju realist, jag är inte dum. Det finns liksom bättre gitarrister än jag, finns det i varje hus i varje större stad nu för tiden. Men liksom, så det är ju för att jag har den här kändheten då från en annan konstform, det vill säga litteraturen, som gör att jag har fått chanser att spela in grejer som jag inte annars skulle ha fått. Jag har gjort låt tillsammans med en mycket hypad finsk indie-musiker för några år sedan. Jag fick min första helt egna låt framförd i finlandssvensk tv i augusti och sjungen av en jättebra sångerska och skådespelerska.
Där du både har skrivit och
det har skrivit både musik och text. Jag faktiskt, det här har nog lite med den här pandemitiden att göra också, att man har liksom rest och jäkta kanske mindre än man brukar. Så det är flera saker jag har gjort nu under pandemitiden som jag inte har hunnit eller bara inte gjort på 30 år. Att jag skrev låtar när jag var ung, när jag var 20. För ett band jag spelade, det var liksom ett punkband. Och sen i 30-årsåldern så skrev jag lite låtar för ett band jag var med i. Och sen har det varit 30 år. Jag har skrivit sångtexter nog, men liksom 30 år utan att jag har skrivit låtade. Jag har skrivit själv både musiken och texten. Och nu har jag skrivit 3-4 stycken. Så det är jättekul.
Nästa år så sitter vi här och pratar med dig som heltidsmusiker. Kanske.
Nej, det skulle man kanske vilja, skulle jag kanske önska mig, men så blir det nog inte.
Men för att även om det är så att det här är på en amatörnivå nu, så är det ju ändå så att musiken och skrivandet för dig är väldigt nära.
Det är ju så att de hör ihop på det sättet att för mig är, jag menar, nu har jag till exempel ingen talang för bilder, alltså bildskapande, men jag älskar också bildkonst, och skulle jag förstå hur man målar så skulle jag försöka göra det också. Så för mig hör konstformerna ihop på något sätt. Och jag menar, visst, jag har sagt det i intervjuer, så jag vet att det här är kanske att jag upprepar mig själv, men jag har nog sagt åtskilliga gånger att hade jag haft den här förmågan att skriva 3-4 minuter långa popsånger eller ballader som slår, så hade jag kanske valt det. Men nu var det min smala lycka på sätt och vis i ungdomen att jag var en tekniskt ganska usel gitarrist. Så jag insåg tidigt att det här kan jag inte försörja mig på. Och så blev det litteraturen istället. Men de, för mig så föder de och ger näring åt varann.
Man skulle ju kunna säga att Tritonus till exempel är 400 sidor musik.
På sätt och vis. För att den som har läst lite fler av mina böcker vet att i nästan alla mina romaner och till och med i vissa noveller så det finns väldigt ofta, det finns ett, i Där vi en gång gått så berättar jag historien om hur jazzmusiken kom till Helsingfors via amerikafinländare som kom med ett fartyg sommaren 1926. I Går inte ensam ut i natten finns en, den är liksom byggd kring en trio, två män och en kvinna som sjunger in folk liksom i mitten av 60-talet, lite Peter, Paul and Mary. Så jag har ju musik alltid, men jag har ändå länge velat skriva en roman som är en musikroman eller en musikerroman. Och samtidigt drömde jag i många årtionden om att skriva en skärgårdsroman. Alltså en roman som inte utspelar sig i Helsingfors utan ute på landsbygden och i skärgården. Och Tritonus är liksom, vad ska vi säga, fullföljande eller fullbordande av båda de här drömmarna.
Man kan ju tolka det som att du pratar, nu pratar du om musik som musik, men jag tänker också att när du skriver text så handlar ju det också om att hitta, alltså om man spelar musik då har man en, någon säger den här rytmen. Mm. När du skriver en text då är det ju ingen som säger det. Du som skriver gör ju det. Och att jag vet att du också kämpar ganska mycket med att hitta rytmen. Och hitta rätt rytm, att du kan sitta och byta stavelser till och med, eller skriva om en inledning flera gånger.
Ja, det är förbannelsen är ju den att jag har börjat som poet. Och har du börjat som poet så har man, åtminstone jag har liksom en poets förhållande till språket, fast jag skriver romaner som ibland är 400, ibland har de blivit 500-sidiga. Och detta att jag då har poetens relation till språket betyder att det kan vara ett långt prosastycke. Och jag hör att rytmen haltar, eller att musiken på något sätt haltar.
Hur hör du det?
Jag vet inte, det bara känns. Det är liksom... Så och så jagar jag liksom det där felet, och det kan handla om en stavelse.
Jagar du genom att läsa högt, eller hur jagar du?
Ofta, ja. Ibland räcker det med att liksom läsa innantill tyst, men det är effektivare. Man hör, jag menar, igår läste jag in en novell här i Luleå för Sveriges Radio, och det där, och fast jag har slipat den innan inspelningen väldigt mycket, så hittade jag ett par ställen där jag liksom hade glömt ett hjälpverb eller där det var någonting i rytmen som var fel. Så högläsning är alltid liksom, du hör, man har liksom skarpare hörsel då, och man hör saker som man inte ser när man läser en text. Så det där, jag har nog förbannat det här emellanåt, för att, och sen vet jag ju inte alltid om det märks heller, men liksom meningen är att det ska vara så i romanerna, att det där språket är liksom tätt och aforistiskt och har, det går inte att ha samma densitet som i en bra dikt, men det ska ha liksom högsta möjliga densitet.
Språket. Jag tycker att det är tydligt att det finns ett flyt också när man jobbar med inläsningar, så är det väldigt olika i olika romaner. När jag jobbade med Tritonus så finns det ett flyt där man plötsligt känner att det liksom, rytmen är så tydlig att det nästan är som att det finns anvisningar. Fast anvisningarna inte finns, ja. men de talar i texten.
Det finns många spännande aspekter på det här. För det handlar också för mig detta med att skriva och sen liksom relationen till musik eller till bildkonst, till bilder. Det handlar ju om synestesi också. Mm. Alltså detta att sinnesintrycken på något sätt går i kors inuti en. Att jag har haft många gånger tanken att jag vill skriva en dikt som ser ut ungefär som färgskalan på den här målningen av Mark Rothko som jag såg på ett museum eller en utställning. Eller jag kan tänka att jag vill skriva en roman som har samma sound som refrängen i den och den låten av något band jag gillar. Att det liksom... Det är en lite flummig, holistisk syn på konsterna jag har. Alltså människor som är mer, ska vi säga så här, riktigt cerebralt analytiskt lagd, har nog gett mig på pälsen för det här, men jag kan inte hjälpa det, så det är för mig att de liksom hänger ihop. Och jag är analytisk själv, jag är en analytisk människa som analyserar saker, men det finns element i det här när man skriver eller gör en låt som är intuitivt, och du kommer aldrig liksom, du kan aldrig utesluta det där intuitiva. Det finns där, och om du förnekar det så tror jag att din konst blir sämre. Det tror jag faktiskt.
I den svavgula himlen så finns det en melodi som går igen. Det finns många melodier. Men, och vi ska börja med den för att den kommer in hit. Something, som vi också hörde dig spela och som Precis. Ni hörde när ni kom in här. I hela boken går den liksom om och om igen. Men så finns det också, för huvudkaraktären i den svavgula himlen är en, och som också är berättare, en författare. Och han skriver att han har funderat på en roman som han skulle vilja skriva i den svalgula himlen. Och den texten skulle jag vilja att du läste bara.
Mitt i grubblandet fick jag en idé till en roman som skulle bli ljus och godmodig. I romanen pensionerar sig en berömd dirigent och flyttar ut till skärgården. Hans närmaste granne är en lokal företagare som går omkring i Stetsonhatt och skjorta med strassbroderier och dyrkar Glenn Campbell och John Fogerty och leder ett country and western band på sin fritid. Bandet är fruktansvärt dåligt och kapellmästaren föraktar till en början sin granne. Men småningom blir de bekanta och kapellmästaren börjar motvilligt tycka om grannen. Båda har ärr som de döljer och hemligheter som de knappt yppar för sig själva. Och det visar sig att grannen i Stetsonhatten har oanade djup, medan den forna kärndirigenten tvingas möta ytligheten i sin egen elitism. Jag gav boken arbetsnamnet Spela Galveston för mig. Och i maj, när läsåret närmade sig sitt slut, började jag arbeta på den. Jag lät händelserna utspela sig under ett sommarhalvår och placerade dem i ett landskap som liknade Ramslandets. Och det var inte utan att Stetsonmannens hem blev lite likt mitt ställe på Långholmen, medan dirigentens nybyggda palats liknade ett Ramsvik i nutidstappning.
Det här är alltså Svavelgula himlen, där författaren skriver synopsisen, kan man väl säga, till Titonus.
Mm. Och sen blir det ju lite annorlunda alltid.
Inte exakt, men inte så långt ifrån.
Inte så långt ifrån. Den här planen jag hade höll ganska bra. Det som förändrades var ju det att jag ville inte göra den där, vad ska vi säga, kontrasten mellan Branders, den här toppdirigentens enorma musikalitet och yrkeskunskap, och det här coverbandet Rainbows och grannen Lindells liksom kunskap allt för stor. Så i den färdiga romanen i Tritonus så är inte Lindell en fruktansvärt dålig gitarrist och Rainbow är inte ett fruktansvärt dåligt band, utan de är faktiskt alltså habila. För jag spelar själv i två coverbands, så jag vet många av de här låtarna som Rainbow spelar i Tritonus har jag spelat själv, och jag vet att nu ska du kunna lite om musik för att kunna spela och särskilt sjunga då. Att Annette Talvio som sjunger i frontar det här bandet och sjunger, så hon måste nog vara en helt hyfsad sångare. Så vissa saker förändrades, men det där, nu blev det ungefär så där.
I grunden kan man säga att Tritonus ju handlar om Thomas Brander, stjärndirigenten som flyttar ut till en ö i finska skärgården och möter grannen Reidar Lindell. Ja.
Han är nog en tyngre och viktigare huvudperson än Lindell. Ja, visst är Lindell viktig också, men Lindell finns kanske där som kontrast till Brander. Nu är det, om man ska välja en huvudperson, så är det nog Brander, dirigenten.
De här två männen, man skulle ju nästan kunna säga att de är huvudkaraktärer båda två. Om man liksom, hur skulle du beskriva dem om de skulle sitta här? Vem är Thomas Brander?
Nu, Thomas Brander är jättesvår att beskriva, för han är en del av hans tragik i berättelsen. Och det är inte en tragik som inte liksom upplöses i katarsis ens däremot slutet nödvändigtvis. Han är en människa som har tappat bort sig själv. Alltså, Brander och Lindell har ju vissa drag som är ganska lätta, alltså i viss mån är de kontraster till varandra. Båda har ju fötts och vuxit upp i Helsingfors, där Brander fortfarande bor då när han inte reser runt världen och dirigerar, medan Lindell då har flyttat dit ut i skärgården med sin dåvarande flickvän och hustru redan för 35 år sedan. Så de har gemensam bakgrund, men Brandar har ju blivit vad man på senare år hade talat mycket om, den här dikotomin mellan somewheres och anywheres. Alltså somewheres är människor som är liksom förankrade någonstans. Och anywheres är de här postmoderna nomaderna som försöker göra hela världen till sitt hem och ingenting till sitt hem. Och Brandar är ju ren liksom och yrkets vägnar en sån. Och sen är ju Brandar också, det är svårt att bedöma om han är introvert från födseln och barndomen eller om det är hans yrke och framgång och synlighet som har gjort honom introvert. Men han är helt klart en introvert människa, medan jag gjorde ganska medvetet Lindell till extrovert på ett sätt som till och med, han är liksom till och med framfusig. Och jag skulle själv bli jätte liksom störd och irriterad emellanåt om jag skulle ha en Lindell som granne.
Han förvånar sig också över sin egen framfusighet.
Han gör det, ja. Det kan ju hända också. Han har ju en tragedi liksom, som inte mer än några år gammal. Alltså jag vet inte hur mycket spoilers man ska leverera. Vi säger så här, han har en tragedi i bagage. Och hans dotter är läkare och jobbar i Afrika och på olika håll i världen. Så han är egentligen ganska ensam. Det kan också hända att det är det som gör att hans behov av umgänge och av att få delta är liksom så stort att det också bidrar till hans framfusighet. Medan Brandar ju helt klart bygger det där absurda palatset i skärgården som man, om man vill, också kan se som ett slags metafor för vår tids vantrivsel i välståndet, det vill säga pengar har han ju, och han bygger ett helt magnifikt palats, men det palatset det utandas någon slags otrivsamhet. Helt klart, som på något sätt Brandar så kanske hela civilisationens otrivsamhet. Men Brandar har ju byggt det för att få, ska vi säga, vidareutveckla sin introverthet och gömma sig där. Men så går det inte riktigt så.
Man skulle ju också kunna läsa det som att han faktiskt söker kontakt. Intuitivt kanske.
Det är möjligt, ja. Brandar, jag menar, jag skrev på den här romanen i nästan 4 år innan den kom ut, och jag fördjupar Brandar och jag kände mig, jag känner mig alltid, liksom jag lever mig in i personerna. Jag var ömsom Brandar och ömsom Lindell och ömsom också de här lite mera liksom sidogestalterna i romanen. Men jag kom inte själv alltså helt underfund med Brandar under alla dessa år. Så när folk nu frågar mig vilket hänger ihop med bokens, inte liksom till det yttre men till det inre ganska dramatiska slut, så frågar folk liksom att hur går det för honom sen, och jag måste säga att jag vet inte. Lindell har en bättre prognos. Han är också en problematisk man, men han är ändå liksom öppen på något sätt i själen jämfört med Brandar.
Är det någonting som har slagit mig med den här boken, så är det ju att samtalet om boken med andra, eftersom jag också då har gjort en följetong, är att ja, Thomas Brandar är den personen som har absolut flest sidor av en människa som jag liksom någonsin har pratat om. Det finns folk som hatar honom,
yep,
som tycker att han är djupt obehaglig, folk som tycker att han är sympatisk, som känner igen sig. Det var en vän som ringde mig och sa: Josef, om du har tyckt den här var bra, då måste du ha varit djupt deprimerad hela hösten. Och så sa jag, för mig var det tvärtom. Hur mådde du förra hösten? Alltså att det är som att den... det är som att han är inte bara två ansikten, utan han är som en oktagon. Vad möter du för reaktioner på Brandar?
Ganska likadana, men jag tror att folk är, jag är ju liksom så inblandad så att folk är kanske lite försiktiga med att säga till mig att de avskyr honom. Det är lättare att säga det till dig eller någon annan utomstående. Men det är lite skrämmande att höra det här, och på det sättet, och jag har nog tänkt tanken tidigare utgående från den respons jag själv har fått. Och det här är inte första gången jag skriver en bok eller skapar gestalter som liksom delar människor jättemycket, så att somliga tycker att det där är en bra person, somliga bara liksom tycker jätteilla om honom eller henne. Och det som är lite skrämmande är det att det visar ju bara att det funkar, det här att jag liksom öser in mig själv i mina gestalter. För när jag växte upp och när jag var barn och när jag var ung vuxen, så människor förhöll sig lite så till mig också. Mm. Jag hade vänner och det fanns folk som gillade mig, men jag väckte också aggressioner. Och det fanns också folk som tyckte liksom att jag var en obehaglig typ.
På vilket sätt är du obehaglig?
Det är jag väl inte bäst skickad att svara på själv. Men det där... Faktum är att jag håller på att skriva en kortprosabok med min brorsa Morten, som också är författare, poet och novellist och översättare. Och där skriver vi om historien och tidens gång och alltings föränderlighet, och de är ganska personliga, många av de här texterna. Och en text som jag har skrivit, och vi daterar dem, så att varje text liksom utgår från en händelse ett visst år. Det är liksom lite nästan en inverterad version av de här årsböckerna som var ganska populära för några år sedan. Elisabeth Åsbrink skrev 1947. Det fanns en bok som heter Århundradets sommar av den tyska historikern Florian Illies, som handlar om 1913. Och här är det liksom att vi rör oss genom åren. Och jag har skrivit en text om min ungdom, alltså om 1981, det året då jag var 20, där jag talar om att jag vägrar acceptera liksom en låst identitet när jag var ung. Jag kom liksom från ett medelklasshem som hade förvandlats till ett övre medelklasshem för att det gick bra för farsan i jobbet, och han blev direktör. Men jag gick åt vänster. Det var liksom min reaktion på att jag hörde till övre medelklassen, var att jag ville bli vänster, vilket ju för sig passar mitt tänkande också. Det är så jag tänker om samhället. Men på alla sätt och vis, om jag märkte att, och det här gällde också författarskapet, när jag började skriva så började jag med att ge ut 2 diktsamlingar. Och det svenskspråkiga Finland är jättelitet. Så efter 2 böcker, och jag var då alltså 27 år gammal, så hade jag fått en etikett, Hannes Sonnesson. Och det reagerade jag på genom att ge ut en tredje och helt annorlunda diktsamling under ett annat namn, som sålde i 27 exemplar. Jag tror att det är min sämst sålda bok genom hela min bana. Så den där texten jag skrev handlar om att jag ville vara en trickster. Att jag ville liksom inte ha en fast identitet. Och när jag sen gängade mig, när jag träffade min blivande fru och mina barns mor, så sa hon ibland till och med att det skrämde henne att jag verkar byta personlighet efter vilka människor vi umgicks med. Och det här draget så tror jag att ha fått folk att liksom lite rygga tillbaka.
Fast på den andra sidan av det draget så är det ju också att du kan skriva. Alltså för att du på riktigt är någon. Att du kan föreställa dig, tänker jag.
Hur menar du? Alltså
att du kan vara Brander, eller du kan vara berättaren i Den svavelgula himlen, eller sekreteraren i Hägring 38. Ja. Du kan vara det på riktigt när du skriver.
Så känns det när jag skriver. Alltså jag har ett väldigt inlevande sätt att skriva, och jag har nog, alltså den tanke jag har tänkt är, och den har jag skrivit ut i någon essä också, är det att jag var så full av motstridigheter som ung, och jag är det nog innerst inne fortfarande, att det har varit detta skrivande och skapande av berättelser och gestalter har varit min räddning. Alltså jag är inte säker på att jag skulle ha hållits ihop särskilt bra om jag inte hade hittat den här outletten, eller vad man ska kalla det, den här kanalen. Så att det har varit otroligt viktigt för mig, och jag vet själv, många av mina romaner har ju ett stort persongalleri, och människorna är olika, de hamnar i konflikt, och det är liksom det jag själv och min osäkerhet på vem jag är, eller någon slags motstridighet, att jag är liksom, när jag skriver, jag är de alla. Till och med de som är... Jag minns när jag skrev romanen Där vi en gång gått, och där finns det sån där otroligt obehaglig gestalt som heter Cedric Sedi Liljegen, som löper amok under och efter finska inbördeskriget liksom i klasshat uppifrån ner och så vidare. Men liksom, jag måste vara han delvis också när jag liksom skrev den där boken. Och det var tufft. Jag hade växande barn då ännu, och det var liksom inte att åka hem klockan 5 och laga kycklingpasta och köra pojkarna till fotbollsträning när man höll på att skapa en sån där gestalt, utan med min frus goda minne då vi snackade igenom saken, så övernattade jag liksom att jag bodde på mitt arbetsrum, och för att jag måste få vara för mig själv när jag...
Ja, det är så. Att du kan känna att du har svårt att separera.
De här mörkaste, jag menar, romaner innehåller både mörker och ljus, och både brutalitet och kyla och samtidigt värme och kärlek. Men när jag skriver de där mörkaste partierna så måste jag ofta isolera mig en tid. Eller vi talar inte om jättelånga tider här, vi talar inte om veckor och månader. Men nu har jag har haft Visby och ett författarresidens som finns där på Gotland som gömställe många, många år. Och nu har jag vistats alltså 3-4 veckor där liksom, så att det enda jag har snackat med någon har varit när jag liksom går till Ica eller Coop och köper mat och säger tack och hej. Liksom.
Det är där vi möter den obehagliga Kjell.
Ja, möjligen. Eller jag tvingas möta honom.
Precis, när
jag
sitter där också en del, ja.
I mitt rum eller i mitt hus och skriver.
Du, för ett annat tema som jag tänker att du... För att du skriver ju också när man läser om dig eller du pratar, så att du är intresserad av människan och liksom vill försöka hitta vad det är att vara människa. Att jag också tänker, kanske framförallt i Titonus men också i flera andra, att du undersöker vad ensamhet är. Vad är det för dig, eller varför är ensamheten?
Det är en jättekomplicerad fråga och jag vet också att den är relevant. Alltså, det är en relevant problemställning för mig. Jag kan inte påstå att jag har levt ett jätteensamt liv. Min pappa har en moster som nu är 103 år gammal på det 104. Och hon är väldigt förtjust i både mig och min bror. Hon är barn, har inga egna barn. Och en gång när jag var och hälsade på henne, då hade jag skilt mig och så var jag inne i ett nytt förhållande. Och så är min moster, som då redan var närmare 100, hon bryr sig om mig väldigt mycket. Så när vi var där då med min flickvän så talade hon så där att det är fint, sa hon och tittade på min flickvän, att jag vill inte att Kjell ska behöva vara ensam. Och så när vi gick därifrån så sa min dåvarande flickvän att vad fan, du har inte varit ensam en minut i ditt liv. För jag är lite sån här serie, att gått från det ena förhållandet till det andra. Men sen finns det ju den här, och jag har också alltid haft, jag menar, jag har haft vänner, jag har spelat i band, jag spelar i fotbollslag. Det är inte så att jag lever ett eremitliv, men så finns det här med hur man känner sig inuti. Och där minns jag den från barndomen, alltså på somrarna, när vi var typ 2,5 månader på sommarstugan. Vi vistades långa perioder där, och då var min brorsa 6 år yngre och mina kusiner som också fanns där var 8, 10 och 12 år yngre. Så jag var mer som en farbror för dem än en kusin. Och jag strövade omkring där, vecka ut och vecka in. Jag fiskade, jag rodde omkring på fjärden. Sen när jag var i 10-årsåldern så då hade vi... Det här är tidigt 70-tal och då var Finland liksom världsbäst fortfarande på långdistanslöpning. Och vi små killar ville bli Lasse Virén eller Pekka Vasala som hade vunnit olympiskt guld. Och så sprang jag där i de där skogarna. Och vande mig vid att vara ensam. Att jag brukar säga att det var de där somrarna som gjorde mig till författare. För jag lärde mig redan när jag var mellan 10 och 14 liksom, att vara, eller 8 och 14, att vara ensam. Men det sitter en sån här viss melankoli och liksom att vilja vara ensam men samtidigt lida av det. Så det sitter jättedjupt i mig och jag tror i och för sig att jag är en ganska typisk nordbo i det här avseendet. Jag tror inte att jag är ensam.
För på ett sätt kan man ju säga, eller på ett sätt, jag läser det så att Thomas Brander och Reidar Lindell ju liksom finns på varsin sida. Reidar är också ensam även om man kan vara framfusig, men den här existentiella ensamheten, om man får säga så, och att de plötsligt också inser paradoxen i att vi inte kan leva utan att vara i relation. Man måste ha en relation till någon annan för att kunna leva, om det är en kärleksrelation eller en vänskapsrelation. Men att det är också, det är som att de krockar hela tiden och att man försöker prata med, om man pratar om boken så är de vänner. Ja, kanske.
Kanske, ja. Den här vänskapsrelationen, om den är en vänskapsrelation som jag försöker skildra. Alltså, det här var ju någonting jag... Det är inte så att jag planerar mina romaner efter ett tema. Jag har aldrig satt mig ner och tänkt tankar av typen nu ska jag skriva en roman om vänskap mellan två redan lite äldre män. Jag tänker inte i sådana termer, utan det sker intuitivt. Men helt klart så visste jag när jag gav mig in i det här romanprojektet att jag vill skildra en vänskap mellan män som är helt annorlunda. Det vanligaste sättet att skildra vänskap mellan män i romaner eller på filmer är det här att det är två män som har känt varandra ända sedan de var barn. Eller allra minst sedan de var unga och tonåringar eller liksom studerade. Och jag ville helt enkelt undersöka om två väldigt olika och redan av livet ganska märkta eller ärrade män kan träffas alltså när de är 50 plus och ändå bli vänner. För att Brander är 58 och Lindell 54 när berättelsen börjar. Och precis som du just sa, frågan är om de leder. För att till en början är de är så pass olika just i lynne och också i sina livserfarenheter att de irriterar sig på varandra. Och jag hade jätteroligt när jag skrev vissa scener, för att vissa kapitel eller scener skrev jag så att först upplevs den via Branders liksom medvetande och sen i följande kapitel så återvänder Lindell till den, eller han minns den, och han minns den ju helt annorlunda.
Verkligen.
Men ända till slut så finns det liksom friktion och irritation mellan dem. Det märks i bokens allra sista scen till och med så märks det. Men jag skulle ändå våga påstå att nog blir de någon slags vänner.
För mig är det så att Thomas plötsligt så småningom inser att han inte klarar sig utan. Att det är också en insikt.
Precis. Och den speglas också i detta med ensamhet kontra behovet att ha relationer och meningsfulla relationer. Det speglas via Branders och Lindells relation, men jätteviktiga är också bägges relationer till, båda har ett barn. Lindell har en läkardotter, Maja, som är drygt 30. Och Brander har en forskarson, Vinny, som är redan 35-36 typ. Och båda har haft av olika skäl att det har varit ganska näriga relationer till de här barnen, i synnerhet på senare år. Och det som är ett jätteviktigt tema i boken är hur Lindell försöker närma sig Maja och locka henne tillbaka till Finland. Hon föredrar att vara ute i världen. Och Brander också försöker ganska desperat till och med få kontakt med Vinny, som nog har en hel del, hyser en hel del lag mot sin pappa för hur karriärinriktad och liksom kylig pappan har varit. Och det här ville jag göra dels för att det är intressant också på individnivå, men det att, också för mig är det att spinna vidare på ett tema som fanns redan i Den svavelgula himlen, det vill säga i Den svavelgula himlen som kom för drygt 4 år sedan, så började jag på allvar intressera mig för den här relationen mellan oss som nu är kring 60 då, plus minus 5 år, och millennialerna, alltså de som nu är 30-35 och börjar ta makten i samhället. Jag menar, Finland har redan en statsminister som är millennial. Sanna Marin är bara 34 eller 35. Och det här finns det ju då helt personliga skäl till att det intresserar mig så mycket. Jag har 2 söner, de är 29 och 33. Jag har 2 halvsyskon, de är 31 och 34. Och jag har 2 brorsöner, de är 26 och 30. Så jag har liksom nära relationer till alla dessa människor, så jag för jättemycket diskussioner med millennialerna. Och jag vet också hur besvikna de på många sätt är på min generation. Alltså hur vi bara har plöjt på och liksom tagit på något sätt mer och mer. Och nu är världen sliten och i kris och de ska ta över.
Ta skiten
på många sätt, ja. Så det här är ett viktigt tema, verkligen. Så är jag då också, när jag är född 61, så att när jag var ung så drog man gränsen för boomers, liksom babyboomers, för de som var födda mellan 46 och 60. Så jag fick vara Generation X, kallades vi då. Men nu har det på ett försåtligt sätt flyttats framåt detta, så att nu räknas alla som är födda fram till 1965 som boomers. Så jag får också från mina millennialsläktingar då, okej, boomers, skriver de liksom när jag säger något dumt.
Du sitter fast.
Ja, jag sitter fast.
Du, jag ska in på ett känsligt område. Och det är, samtidigt som jag läste Tritonus så läste jag Tove Jansson, Pappan och havet. Och jag ber om ursäkt för det här innan jag säger det, men Muminpappan och Thomas Brander, de är väldigt lika varandra.
Oj fan, det här har ingen ställt mig för. Du är den första som ställer mig inför detta. Jag har alltid varit mer intresserad av till exempel Mumintrollet och Snus Mumriken än av Muminpappan. Men alltså, som de flesta finlandssvenskar i min generation och många andra generationer, så jag är ju uppvuxen med Tove Jansson. Till de första böckerna jag läste, jag var en riktig bokmal som pojke. Jag lärde mig läsa den sommar då jag fyllde 5, så jag var faktiskt bara 4. Och länge upp till 15 års ålder så läste jag. Minns att på filialbiblioteket i förstaden där jag växte upp i Helsingfors så plöjde jag igenom alla de här B. Wahlströms pojkböcker med gröna ryggar. Och när jag hade läst alla dem så läste jag alla flickböckerna med röda ryggar. Sen var det slut på ungdomslitteraturen och så började jag låna vuxenlitteratur. Så jag har ett minne att jag som 12-åring har försökt låna en roman av Norman Mailer och en av Anthony Burgess. Och tagit hem dem och börjat läsa och fattat absolut ingenting. Så jag läste kopiöst och på sommarstugan så hade jag ofta läst slut när jag var ganska liten. Då var det ju mest serietidningar och Jag, Kalle Anka, sådana stora liksom grejer, stora album som jag läste. Och så började min mormor då gräva i sina gömmor för att jag skulle få mer att läsa, för jag var liksom fruktansvärt läshungrig. Och då minns jag att bland de allra första böckerna jag har läst så är hon hade originalutgåvorna av Kometen kommer och Trollkarlens hatt. Och hur gick det sen, ni vet, den där man öppnar man sig lite av följande sida. Och de, klart, de har gjort jättestort intryck på mig, så att inte kan jag ju säkert, det lönar sig antagligen inte att jag förnekar detta.
Alltså det är ju också, jag tycker att det är fint. Det var bara plötsligt att det slog mig att den här
det är ju en pappan
som längtar efter bekräftelse.
Ja, alltså, längtar efter bekräftelse.
Bekräftelsetörstande, men också vill vara ensam.
Ja, precis. Men det är ju också en manstyp. Alltså den här manstypen, allting ska vara så storvulet.
Ja, liksom. Verkligen.
Det duger inte.
Det ska vara hiss i
ja, det ska vara hiss i, egna, i villan. Ja.
Och jag hade min pappa kunnat bygga ett i fyren så hade han ju
han hade garanterat byggt en hiss om han hade haft möjligheten. Ja. Det stämmer den här, det som jag tror... Jag hade jättesvårt då på 90-talet så kom ju den här japanska animerade serien, alltså Muminvärlden, Mumindalen. Och jag hade jättesvårt med den för att den var så pastellig, den var så pastellfärgad. Jag tittade på den för mina söner var små då, så det, liksom, det var en period då man satt och tittade på grejer tillsammans med sina barn. Och orsaken att jag hade så svårt med det där pastellfärgade var det att om någonting har fastnat i mig av Tove Janssons värld så är det den där, den är ju mörk. Så den är full av rädslor, den är full av ljus och mörker, full av kontraster. Och jag minns att just Trollkarlens hatt och Kometen kommer, det var skrämmande böcker att läsa som kanske 7, 8, 9-åring på, själv. Alltså ut.
Ja, och Pappan och havet är ju
och Pappan och havet, är samma sak.
Obehagligt.
Ja. Sommarboken läste jag om sommaren 2020, just innan Tritonus skulle komma ut, för jag hade ju döpt den andra delen av boken till sommarboken, och då ville jag återkalla i minne hur Tove Janssons sommarbok är, och den det slår mig alltså när jag läste om den nu 30 år efter att jag läste den första gången, alltså hur bra den är. Hon är faktiskt en fantastiskt skicklig författare och också en väldigt äkta författare i sitt sätt att hantera varandet i världen. Det särskilt hemma i Finland så glöms det där emellanåt bort i dag, för det är en sån otrolig business och industri. Precis, kring henne. Ja.
Du är inne på någonting här som jag också tänker att man hittar. För Thomas Brander flyttar ut, han träffar Reidar Lindell. Och om man ska göra det väldigt kort så kan man säga att hela boken handlar egentligen om att de två möts och försöker att hitta ett sätt att vara med varandra. Och i det där så uppstår en massa spänningar. Men för mig är det en del i boken där Reidar Lindell ber Thomas Brander möta en ung man som är... byns unga, han är nazist eller uttrycker nazistiska åsikter, jag vet inte om han är riktigt
han är på glid, liksom, är på glid. Mot det
ja. Och så provocerar han är väldigt intelligent, han tycker mycket om musik och provocerar Thomas Brander, så Thomas Brander utan att spoila så kan man väl ändå säga att han blir arg och åker därifrån, och på väg i bilen så finns det några sidor i boken där det för mig är som att allt stannar upp för att han ser någonting i sig själv. Mm. Som är liksom, det är som att den här Jonas öppnar upp det, vad ska man säga, det svarta, eller liksom det som man kanske inte vill se. Vad hände för dig när du skrev det, eller hur var den där delen?
När jag väl kom så långt så var den ruskigt svår att skriva, för jag visste att för att det där Brander han får liksom psykbryt där, han liksom han får spel helt enkelt, och jag visste att för att det skulle känna så, för att det skulle bli på riktigt, så måste jag så att säga själv på något sätt, som jag sa tidigare, jag måste leva mig verkligen djupt in i honom. Men innan jag kom så långt så fanns det fanns en jätteviktig insikt här, för när jag började skriva på Tritonus så ville jag ha den här problematiska Jonas-gestalten, alltså det här är då en liten skärgårdskommun, så där finns ju inte jättemycket människor och där finns inte jättemycket ungdomar, och så finns här då den här ena 19-åringen som är på glid mot. Han är redan högerextremist och han är på glid mot nazism. Och i de riktigt första skisserna så gjorde jag honom, liksom, han var tyst och butter och sa inte så mycket. Och så var han klädd i munkjacka. Liksom, och så plötsligt insåg jag att det där har jag redan gjort. För i den svavelgula himlen finns den gestalten i form av den här Tommy som väljer våldet direkt. Liksom. Och så insåg jag att för att det här ska bli spännande och för att det här ska utmana både mig själv och läsare, så han ska ju vara smart. Det ska inte fattas liksom intelligens. Det är inte där det har gått snett. För det är liksom en för enkel lösning att ta till alltid om man har någonting som man upplever som djupt bekymmersamt, en livshållning som man upplever som djupt bekymmersam, och så vill man skildra den som romanförfattare, och så gör man då den personen liksom lite dummare. Mm. Han chockar ju Brander alltså på flera ställen. Han är 19 år gammal och liksom Brander blir avklädd till och med i det musikaliska för att han har lyssnat. Han vet hur Brander tolkar symfonier, och han tycker då att Branders kollega Mikko Kuorti tolkar Sibelius symfonier bättre.
Och Kuorti är också något som man... Det är svårt för honom att höra att Brander tappar verkligen hakan.
Han tappar verkligen hakan, ja. Han har ju definitivt inte väntat det av denna Jonas. Så det där var Jonas roll, fast den inte liksom i sidmängd så jättestor i boken. Så den är jätteviktig. För att precis som du sa, så jag tror att det är Jonas som liksom är den som... Någonting i deras möte, i deras andra möte, gör att Brander liksom... Det där bara tvingas möta sig själv. Att det här, han har ju sprungit undan sig själv och sitt liv, antagligen i årtionden. Och så finns det en scen då där, så mycket spoiler kan man kanske leverera, där han har, förutom då att han har byggt hiss i det här märkliga palatset som han har låtit bygga, så har han också en jacuzzi, eller alltså ett bubbelbad, precis bredvid havet. Istället för att gå i havet och simma så ska han då sitta i sitt bubbelbad, och så sitter han där då i december i kolmörkret och försöka trösta sig med gott portugisiskt rödvin och bubbelbad, och det lyckas ju inte, utan hela hans förflutna liksom anfaller honom nästan.
Men gud vad man längtar efter det när man läser. För mig var det förlösande. Här, äntligen. Öppna portarna.
Ja, det är ju det som sker.
Kjell Westö, tusen tack för att du kom hit till Luleå.
Det var ett nöje.
Tack.